Varmt välkomna till Aktörspodden. Detta är Johan, mor Johan Mårtsson, vid rodret även denna gången. Idag har vi med oss en väldigt intressant person. Personen i fråga ser igenom dig och ditt agerande och analyserar dig i minsta molekyl. Vi på Aktörspodden är stolta att presentera vår första träff med en kurator. Varmt välkommen till Lis Frosthammar.
Tack så mycket.
Välkommen hit. Har du haft en trevlig dag?
Jag har haft en väldigt bra dag hittills idag.
Ja, vad skönt. Ja. Och det är bra väder också.
Mycket bra väder.
Förutom alla minus.
Precis.
Men vi börjar lite från grunden och kollar lite vad du jobbat med tidigare och vad du är utbildad till. Och, ja.
Louise Frosthammar heter jag och jag jobbar sedan nästan 17 år tillbaka på ungdomsmottagning. Jag är socionom i botten och har även på det hunnit lära mig ganska mycket mer vidareutbildningar inom samtalsmetodik och lite andra. Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning. Det kallas också steg 1, så att det är första steget till att bli psykoterapeut, vilket har varit väldigt hjälpsamt i och med att jag jobbar med samtal med unga då, mellan 13 och 25 år.
Och samtalen är det, alltså det är ju samtal om allting, eller det är, vad ska jag säga, utmaningar unga individer har?
Ja, ungdomstagningen är ju ett ställe för unga människor där vi förebygger psykisk ohälsa och vi erbjuder då tidiga insatser och jobbar med framförallt den psykiska hälsan, men psykisk ohälsa är ju det som man söker till oss för, att man har saker som skaver i livet, man mår dåligt på olika sätt.
Okej, men det är människor söker sig till er så att säga, så inte ni får en orosanmälan av en lärare eller hur?
Nej, men precis. Ungdomstagningen är en verksamhet som är frivillig och så kallad inte myndighetsutövande, det vill säga att man söker helt själv och vi jobbar på ungdomens uppdrag.
Men vi börjar lite ytligt, vi börjar väldigt lite lätt. Alltså, vi fick ju baka in även näringslivet i detta eftersom Aktörsbarnen är lite näringsliv och hur kan man då se, finns det några tydliga tecken, det här är ju en väldigt bred fråga det vet jag, men finns det några tydliga tecken sådär att en människa börjar ha lite psykisk ohälsa?
Det är ju ganska så svårt egentligen att se på någon att den personen mår dåligt. För när det kommer till jobbiga känslor i livet så är det ju så att vi vill av naturen, vi är designade för att vilja göra oss av med jobbiga känslor. Så att vi brukar ofta trycka undan dem helt enkelt. Men om man ska titta på tydliga tecken som kan vara till hjälp då för att upptäcka psykisk ohälsa och utifrån om man tänker medmänniskor och så vidare, även inom kollegor och annat, vänner, familj, så tänker jag att ökad sjukfrånvaro, till exempel man är borta mer än vad man brukar vara. Det kan också vara så att man arbetar mer än vad man har gjort tidigare, alltså man kommer inte hem till exempel förrän sent på kvällen. Humörsvängningar tänker jag är en vanlig någonting som man kan vara vaksam på. Man kanske har varit, man är mer lättirriterad eller visar ilska som är ett vanligt uttryckssätt för att gömma undan egentligen andra känslor som man känner, såsom ledsenhet.
Kort temperament.
Ja, det är ju något som är genetiskt oftast, sitt temperament. Men man tänker på skillnader, hur det har varit och hur det faktiskt är nu. Alltså att man ser att en person är mer lättirriterad än vad den har varit tidigare helt enkelt. Många bär ju en mask, man gömmer sig och det syns inte utåt att man mår dåligt. Därför att jag tänker att det är också vi har lärt in att det är ett tecken på svaghet att prata om hur man känner och de känslorna som då kanske förknippade mer med sorg och ledsenhet så att säga.
Men om vi går lite djupare just i psykisk ohälsa, alltså det begreppet är ju väldigt, väldigt brett. Men hur ska vi definiera det?
Ja, det är ju ganska så svårt att definiera. Psykisk ohälsa kan ju handla om allt ifrån lättare nedstämdhet, stress, oro, ångest till faktiskt psykiska sjukdomar. Som till exempel personlighetsstörningar. Så att det är ett väldigt, väldigt vitt begrepp, psykisk ohälsa.
Men för det är ju ett ganska starkt ord. Alltså, om jag säger så här, om jag skulle gå fram till någon och säga du har psykisk ohälsa och eftersom jag inte kan inte ämnet, men det blir ganska, eller du är psykiskt sjuk, det låter väldigt hårt. Och när ska man tillämpa det? Det här är ju jättesvårt.
Jag tänker att livet består ju inte egentligen bara av positiva känslor, utan det handlar ju väldigt mycket om att vi lever ett liv där saker och ting händer. Vi genomgår x antal utvecklingskriser under vårt liv, där till exempel tonårstiden är en stor sådan. Hade vi sett det som en fysisk sjukdom, så här, när du har ett brutet ben, så syns ju det, och då har vi en förståelse och kanske också en omsorg om personen på ett annat sätt än när det kommer till ett bekymmer som ligger innanpå, det vill säga en bruten själ då, om man ska förenkla det något. Då har vi helt enkelt andra tankar om det, och vi blir mer, i och med att vi inte heller pratar om det. Vi pratar inte om psykisk ohälsa därför att det ses som någonting svagt. Och det är ju ett samhällsproblem, tänker jag, att vi inte uppmärksammar att människor mår bra, och människor mår också mindre bra i perioder i livet.
Men i USA så brukar man ju säga att alla personer har sin egen terapeut. Skulle det varit så i Sverige med?
Ja, jag tycker absolut att alla skulle ha möjlighet till att under sin livstid få gå och prata med någon, därför att vi sitter med alldeles för mycket tankar och känslor som vi inte delar med varandra. Och vi är inte ensamma. Det jag tycker är svårt i livet, det har de allra flesta liknande tankar och känslor om.
Om en person då är liksom väldigt nere, om en person är väldigt nere i det privata eller i arbetslivet, hur ska man som närastående agera? Det är en sak om du är arbetsgivare då, givetvis, så då har du en typ av, då måste du. Men om vi säger närastående då, eller en kollega, om vi börjar där.
Om man nu tänker att man ser att en person förändras på något sätt, en person blir mer tystlåten eller är mer irriterad, arg, agerar ut ilska eller frustration på olika sätt, så tycker jag att man som medmänniska, kollega, vän, partner ska våga mer. Till exempel säga vad man ser, helt enkelt. Att påtala att den sista tiden har jag märkt att du verkar vara mera irriterad, frustrerad, arg eller tystlåten, eller ja, vad man nu märker hos den här personen. Och då tänker jag att man ska våga fråga hur det är med den. Hur mår du? Det är en väldigt bra fråga. Hur mår du? Och vanligtvis så säger vi ju att vi mår bra, för det är det vi har lärt oss att säga. Vi lär oss väldigt tidigt i livet att anpassa oss till den personen som vi förväntas vara. Därför att vi är, som små barn så är vi beroende av de viktiga vuxna som finns runt oss. Oftast är det då föräldrar. Och vi är ganska snabbt medvetna om att vi klarar oss inte utan de här personerna. Så vi kommer att känna att ja, nu finns det ett beroende och jag behöver se till att jag får min överlevnad säkrad. Helt enkelt, kort förenklat. Och då börjar vi anpassa oss till den miljö och omgivning som vi växer upp i. Och jag tänker att då gör vi det som krävs för att vi ska få vår bekräftelse tillgodosedd, helt enkelt. Och vi visar ofta upp det där glada, för vi lär oss att om jag är glad, och ja, då får vi bekräftelse. Medan om vi är lite mer, om vi visar ledsnad eller om vi visar andra uttryckssätt för att de känslor som vi faktiskt är designade med att ha, i och med att känslor är väldigt, väldigt viktiga och det fyller en viktig funktion att ha de här känslorna, för de är vägvisade för oss. Och kan vi då inte ge uttryck för ledsenhet och sorg, att vi lär oss att det är inte så, ja, det ger ingen bekräftelse positivt, så slutar vi. Vi tenderar att sluta visa de känslorna och då stänger vi ner dem. De finns fortfarande där. Så då tänker jag att om man vågar fråga, och om man frågar hur mår du, och personen frågar, säger ja, men jag, det är bra, för det är det vi brukar säga, så ska man fråga mer. Man ska säga vad man ser, påtala att ja, men senaste tiden har du känts mer nedstämd eller mer introvert eller tillbakadragen och så vidare. Jag är nyfiken på det, jag är intresserad av hur du mår, jag bryr mig om dig. Så tror jag att vi kan få helt andra svar, att vi kan öppna upp för att våga prata om det. Så det tänker jag. Och så ge aldrig upp någon. Var påträngande. Det är faktiskt ett av mina viktigaste råd och tips. Det är att vara som en igel.
Var burdus.
Ja, det behöver man inte vara kanske. Men engagerad. Visa att du faktiskt finns där. För det kan räcka att tala om att du finns. Om det är så att du vill prata, jag svarar. Alltså man kan säga det, både som arbetsgivare, partner och vän. Så tror jag att det är lättare att faktiskt våga prata om det där som är svårt också.
Men om man ska slå på den stora trumman, alltså man ska, du är närstående, ska man, när ska man säga till chefen, eller när ska man säga till partnern eller mamman eller pappan när man ser det på en person? För att man vet inte om den personen ser samma. Alltså när ska man slå på den stora trumman? För det här är ju jättesvårt säkert. Om man sitter ute, ska jag låta det här gå? Eller nu har det varit så här i en dag? Eller alltså, när ska man liksom försöka, när nu måste hända någonting?
Jag tänker väl lite grann det här med funktion. När man märker att funktionsnivån sjunker på olika sätt. Att man inte när det påverkar. Om vi pratar arbetslivet, så handlar det kanske om att man får en sämre prestation. När man är upptagen av att processa alla jobbiga tankar, så kommer det ju till slut gå ut över det man gör. Och då det här är ju jättesvårt, för det är man en kollega, så kan det ju vara jättesvårt om man inte når fram till personen som kollega. Så ska man gå till sin chef? Ska man prata med kollegans partner i första hand? Det är ju det där som är, det finns ju dilemma med det. Men om du tänker stora trumman, som att jag är riktigt orolig för någon, jag vet inte om den här personen kommer gå härifrån idag och kanske gör någonting, skada sig själv eller...
Det går till chefen eller partnern eller föräldern, det känner jag nästan blir den stora trumman i det hela. För att då gör man verklighet av det man ser till någon annan.
Det, ja, absolut, absolut.
Det tänker jag är den stora trumman. Sen är det ju givetvis som du säger, det är riktigt allvarligt. Mm. Men om vi tänker bara att nu, jag ser att du inte mår bra och nu har du mått så här ett litet tag och precis som du säger, din prestation kanske har gått ner. Då ska jag påtala det för den här personen innan man går vidare. För det finns ju alltid en risk att det kan psykologiskt slå tillbaka mot dig från den personen. Kanske tycker du har svikit eller, ja.
Ja, jag tänker ju alltid att jag riktar min oro gentemot den jag är orolig för i första hand. Och det är så vi jobbar på ungdomsuttagningen. Vi går ju aldrig bakom ryggen på någon ungdom, hur ungdomen är, utan vi påtalar det vi ser. Och att är det någon som är under 18 och vi blir riktigt oroliga för att det, den personen riskerar att fara illa, oavsett om det handlar om att man brukar våld på sig själv eller att man är utsatt för våld, så pratar vi alltid med den personen först. Så det tänker jag även att man bör göra, även till vänner, partners och kollegor, eller som chef till en anställd då, om man nu ser det som chef.
Ska man ha en plan för det här? Alltså så nu går vi in på näringsverksamheten. Mm. Alltså för att jag menar, jag är ju ändå företagare och jag pratar väldigt mycket med företagare. Jag kan nog ändå liksom med handen på hjärtat säga det, att jag vet inte många företagare, eller ens om någon, det kanske finns enstaka, men som har en plan för att just hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Jag tycker absolut att man, jag tänker att det kostar inte så mycket att skapa en sådan plan, vad man ska kalla för krisplan eller en förebyggande plan. För jag tror att alla arbetsgivare tjänar på att ha medarbetare som mår bra.
Ja, absolut, det går vi in. Men jag tänker mer alltså hur, alltså för som en företagare som sitter och lyssnar på det här, då tänker man, hur ska jag gå tillväga ens och göra en plan? Och det känns, men varför ska jag ta fram en plan? Det är bara ett papper. Alltså det finns ju risken att man tycker så som företagare då. Och då måste man ju på något sätt inse att givetvis att vi kommer in i kostnaden sen, att du tjänar pengar faktiskt på att göra detta. Och du tjänar inte bara pengar, du tjänar välvilja till andra. Men var ska man börja med planen? Alltså om vi försöker gå ner, hur ska man forma planen runt sitt företag? För alla företag ser olika ut, och vissa jobbar på kontor och vissa är ute och jobbar på olika arbetsplatser. Alltså hur ska man liksom börja och hur ska man tänka?
Jag tänker att planen börjar i hur man bäddar för att det finns ett samtalsklimat på arbetsplatsen. Har man ett gott klimat socialt, där det finns en struktur generellt för tydlighet i arbetsuppgifter och så vidare, att det är högt i tak, så tror jag att det medför att det är lättare att som enskild medarbetare säga och erkänna, eller faktiskt våga prata om att just nu är det tufft i mitt liv, jag genomgår kanske en separation. Att man vågar prata om det. Och en plan skulle ju kunna vara, tänker du då att det handlar om en plan för att få mer hjälp, extern hjälp för sin arbetstagare, eller tänker du?
Jag tänker mer att som en företagare, precis som du var inne på där, att man börjar med en plan, den bör handla om lite, vad kan jag göra? Kan jag hjälpa först? För att kostnaden med och ta det vidare så att säga, det brukar ju man vilja kanske inte börja med om det inte är riktigt allvarligt, om man känner att den här personen är riktigt, riktigt illa däran. Men då tänker jag att man kanske bör lägga upp en plan bara för sin egen hantering av psykologisk ohälsa på jobbet.
Ja,
Alltså precis som du pratar om nu, prata samhällskulturen på företaget. Men sen det, som företagare då så kan man ju känna så här, så här, det är ju svårt ibland att avskilja vad som är bara en ren känsla för dagen och vad som är en bestående känsla. Alltså hur, om du förstår mig, och där måste man ju bygga in, tänker jag, i planen för att hur ska jag göra och ska jag ta det här på allvar? Även om det är högt i tak, var går gränsen? Alltså, och, lite, och det är lite definieringen när vi är inne på förut. Liksom. Hur ska man lägga upp den planen och när bör man alltså, göra? För att jag menar, människor, det här är jättesvårt för mig att förklara och fråga, rättare sagt. Men hur ska man lägga upp planen ibland när man inte vet? Ibland kan ju bara folk ha lite dåliga dagar och då vill man ju inte stå på stora trumman och så, menar.
Det jag tänker generellt sett är ju kanske att man har återkommande enskilda medarbetarsamtal där man engagerar sig och faktiskt ställer frågor till sina medarbetare. Hur de mår? Hur ser livet ut? Har det skett några nyliga förändringar i ens livssituation till exempel? De här samtalen skulle man ju kunna få in ganska så regelbundet och skulle man ju absolut tjäna på som arbetsgivare att föra med sina medarbetare, tänker jag. Och att ha öppna frågor och inte värdera, utan att man visar att man lyssnar och att man då inte är dömande på något sätt, utan man vill sina medarbetare väl. Jag tänker också att satsa på, jag tänker de här basbehoven här med återhämtning, sömn, stress. Hur hanterar man det och hur arbetar man med det på sitt företag? Motion till exempel, de flesta har ju friskvårdsbidrag och man ser till att medarbetarna kan liksom röra på sig. Vi vet ju att motion är ju oerhört förebyggande för psykisk ohälsa när det kommer till stress och den biten. Så att en sån plan, men jag tänker att utan att ha arbetat eller haft företag själv så jag vet ju inte riktigt hur det ser ut på vad man måste ha, vad man liksom, hur man tänker i enskilda företag. Men
du har ju krav på dig ifall en person är riktigt illa däran och blir psykologiskt sjuk eller ohälsa. Du måste ju förebygga psykologisk ohälsa. Det är ju det du har på dig att göra, så att säga. Och att förebygga psykologisk ohälsa kan ju vara ganska svårt definierat. Vad gör du för att förebygga? Nej, men jag kan säga, jo men jag pratade med den personen igår. Alltså det är ju väldigt svårt att få det dokumenterat på samma sätt. Och det här tror jag ju är ett jättegap vi har. Och det här behöver man ju, tror jag, hjälp som företagare med. På grund av, vi pratade kostnaderna. Du hade några siffror där, tror jag, va? Vi pratade över bortfallet.
Ja, just det, med sjukskrivningar, vad det kan kosta. Ja, en sjukskrivning kan ju ligga på men strax under 100 000 upp till nästan 1 miljon, va?
Ja, precis. Jo, men alltså pratar vi omkostnadstalet och så säger vi att vi har 5 anställda och vi har räknat ut ett omkostnadstal på 400 kronor bara för att göra det väldigt enkelt, och så är en gubbe borta. Då kommer omkostnadstalet på de andra vara 450. Det betyder att 4 gubbar, 50 kronor i timmen. Det betyder att varje timme kostar det liksom 160 kronor, eller vad blir det? 200 kronor blir det i timmen. För varje timme som blir arbetad på grund av att den här personen är borta. Så det blir enorma summor pengar i det stora långa loppet. Och därför är det ju det så bra, alltså det vi pratar om. Kan du förebygga det då? Men då är ju frågan, är planen då, hur ska du ha ett, liksom ett samarbete med en terapeut då, eller som företagare liksom? Är det kommer vi gå dit?
Ja, man kan ju ställa det mot varandra. Har man råd att inte hantera psykisk ohälsa på sin arbetsplats?
Nej,
egentligen
inte.
Och då får man ställa
inte.
Det mot, vad kan fördelarna vara att ha ha sitt, liksom, sitt företag kopplat till en psykoterapeut. Ja. Så det är svårt för mig att säga, men jag tänker ju, apropå du säger med förebyggande, så är där kan man göra väldigt mycket. Och jag tror ju på det här att kan man skapa ett sånt öppet klimat som möjligt, att här kan vi, på den här arbetsplatsen kan vi prata om vad vi känner och inte bara det här.
Hur är läget?
Ja. Hur är läget? Nej, ja. Utan lite mer bakom. Att det får lov att vara tungt en dag utan att det ska påverka vad jag tänker att min arbetsgivare ska tänka om mig. Utan då kan vi också följa en enskild medarbetare och kanske också uppmärksamma tidigare att här har vi någon som är på väg från nedstämdhet kanske ner till en lättare eller medelsvår eller djupare depression. Man kan hitta det tidigare.
Men för den tilliten som vi pratar om nu liksom, när vi går in i det här, att tilliten att kunna prata med varandra och veta att jag kommer inte använda ditt sämsta dig mot dig på något sätt. Utan jag tänker, och då tänker jag så, som arbetsgivare, idag så kanske man är görrädd för att ens våga ställa de här frågorna på grund av att man är så rädd för att bli av med sin personal. Att man till och med är rädd för att ställa de här tydliga, raka frågorna emot på grund av att man kan vara rädd för att folk slutar på sitt företag på grund av att man är för framåt på något sätt. Sen, och det är ju, menar du, en bra plan till exempel som vi pratade om kan ju vara en bra grej där man har någon policy. Där man, så här brukar vi göra, då kan man hänvisa till sin policy att vi gör detta bara för detta till exempel. Men för det där är ju också någonting som jag tänkte fråga dig, det här med alltså, är det, man ska även som arbetsgivare, menar du, man ska ställa de tuffa frågorna, alltså inte elaka frågor, men alltså, hur mår du, hur är det, och så säger de bra, så ska man ändå, man ska gärna fortsätta och försöka gå lite till botten med sina kollegor.
Ja, jag tycker, hur mår du? Ja, det är bra. Ja, du kanske undrar varför jag frågar, kan man ju ställa.
Ja,
och vad är det jag har märkt då? Vad är det jag märker på den personen? För alla tankar och känslor som vi bär på, de kommer alltid att följas av ett beteende. Och det är det beteendet som du märker. Och du märker kanske en beteendeförändring hos den här personen.
Så nummer ett är då, om vi ska göra en plan för alla där. Hur mår du?
Ja.
Och sen är det, jag ser på dig, eller?
Jag har märkt på dig det senaste att...
Ja, nummer två.
Du verkar vara. Du ska absolut inte påstå någonting, för det kan ju vara så att det inte är någonting. Sen har vi oftast, om vi lär känna våra medarbetare, så kommer vi också vara mer känsliga för att vi märker att man blir eller gör annorlunda utifrån.
Okej, nu ponerar vi då att den här personen säger att ja, men okej, jag har det tufft nu på grund av lalalala. Mm. Okej, vad kan jag göra för att underlätta för dig? Är det en sån sak som man ska säga?
Ja, till exempel. Eller skulle det vara okej, vill du berätta lite mer? Att få den här personen att förstå att du är nyfiken positivt.
Precis.
För att den personen ska må bra.
Inte negativt.
På vilket sätt är det tufft för dig just nu?
Precis.
Det är en bra fråga.
Och för där kan jag ju säga att som företagare så är man ju, alltså, det är ju väldigt lätt att koppla på den kortsiktiga ekonomiska påverkan på företaget om man känner att någon blir dålig, kanske gör någonting och det kostar mycket pengar. Det blir ju kortsiktiga perspektivet hela tiden, för man är ju så rädd, alltså det är någon som faller bort eller... Okej, men då precis, se det långsiktigt. Alltså se det precis som vi har pratat om. Kostnaderna på en lång sjukskrivning är enorma. På en kort, några timmar borta för att prata med någon är ingen stor kostnad.
Absolut inte. Och jag tänker att det kan ju också vara så att om man nu erbjuder en medarbetare eller så, som jag tänker att du kanske skulle göra då, att en psykologkontakt eller en samtalskontakt, en psykoterapeutisk kontakt, så kan det ju vara så att den här personen är väldigt främmande för det, för att den har en föreställning om hur det är att prata med någon annan. Vi får ju inte glömma det, att det kan ju, det medför ju också, det väcker mycket känslor det här med att gå och prata med någon fortfarande. Även om vi har kommit långt tycker jag de sista 10-15 åren, precis som du nämnde i USA, att alla har sin egen terapeut och så vidare, så är det fortfarande, jag tänker att det finns en skam känsla över det också, att som du säger, att jag är psykiskt sjuk nu, och det är ju inte det det handlar om. Det handlar ju om att få perspektiv på det man känner och tänker och få hjälp, kanske att sätta ord på det man tänker och känner. För ofta, som jag sa tidigare, så är vi ju väldigt snabba med att stänga av och trycka undan de jobbiga känslorna, för de är inte i stunden gångbara för oss, vi vill liksom ta bort dem. Men det som händer då är att på kort sikt så blir det ju någon form av lindring. Alltså att vi kan trycka undan ganska mycket under en lång period. Men det kommer tillbaka, därför att vi gör ingenting av det. Vi trycker det bara ihop det. Och till slut så blir det ju som en överfull soptunna. Det väller över och det börjar liksom lukta.
Mm.
Och ja, det blir ett problem.
Mm.
Så att det handlar ju om att, jag tänker att det handlar om, att, om arbetsplatsen från början. När man anställer människor. Berättar öppet om att vi tycker det är viktigt att man vågar prata om hur man mår, för vi vet att man mår inte, alltså man mår inte bra rakt in i hela livet. Så är det ju någonting som inte behöver vara något onormalt. Alltså vi tenderar, tänker jag, att göra saker, någonting som är normal utveckling, något som är normalt i livet, vi problematiserar det istället för att ja, men det är helt okej, vi behöver prata ibland. Ensamma är vi inte starka. Vi är beroende av andra människor. Mm. Och så även när det kommer till känslor, att inte känna sig ensam, att inte känna sig avvikande. Vi bär på exakt samma tankar och samma frågeställningar och samma bekymmer. Bara att vi låter, om vi inte pratar om det, så kommer vi att tro att vi är ensammaste världen om det.
Mm. Jo, men så är det, och det är faktiskt jättebra att prata om det. Och även som arbetsgivare så kan man även i ditt eget mindset tänka att att hjälpa och bry sig om sin personal är ju att bry sig som i sitt eget företag, eftersom kostnaderna och hänger ju ihop. Så att om inte personal jobbar så får du inga pengar in. Så att om du har svårt att tycka att det här är en viktig grej för dig, så kan du lätt bara tänka att i det korta perspektivet så kommer du tjäna pengar på det till nästa korta perspektiv, så att säga. Eller det långa då givetvis. Men ja, det är allting har med kostnader att göra, och mår man bra på jobbet så kostar det ju mindre. Men det breda perspektivet, vi ska tänka lite den offentliga sektorn och hjälpen där. Alltså företagarna går ju vid sidan av att ha tagit hjälp av offentlig sektor. Om man mår dåligt eller man bryter benet, då behöver man ju hjälp av sjukvården, så att säga. Sjukvården däremot vet jag inte är så stark på just psykologisk hjälp. Jag vet inte hur du som är mer jobbar inom offentlig sektor, eller jag vet inte hur du känner att hjälpen är, och hur kan man få hjälp lätt, eller tar det lång tid, eller vad?
Jag tänker att det finns mycket kompetens i vårt land, absolut. Jag tänker att efterfrågan är större kanske än tillgången, absolut. Det märker vi ju framförallt på våra mottagning. Vi jobbar ju med lättare psykisk ohälsa och att förebygga psykisk ohälsa, vilket gör att vi är även en lågtröskelverksamhet, som det kallas för. Det vill säga att alla kan söka till oss som är mellan 13 och 25 år. Och då behöver vi också hänvisa vidare, för vi möter ju också svårare psykisk ohälsa som vi inte har resurser för hos oss att behandla. Och då är det ju närmsta om man säger, väg för oss, det är ju nästa steg är ju vårdcentralerna. Och jag vet ju att många vårdcentraler har ju bekymret med att det är långa vårdköer, svårt att komma till. Och vad jag förstod nu, så när jag tittade på lite statistik, så var det ungefär 190 000 i alla fall barn och unga vuxna som sökte hjälp för, om det var 2016. Och hur många av dem som har fått den hjälp de behöver, det har jag svårt att svara på, men min erfarenhet säger mig att många valsas ju runt i systemet och får inte den hjälp de behöver så snabbt som de behöver.
Vi pratar mer än 1% av Sveriges befolkning, för vi är alltså inte riktigt 10 miljoner, och 100 000 är alltså 1% av alla människor. Så om du känner 100 människor, så har en person av dem sökt hjälp, om du ska se statistiskt sett.
Absolut, det är ju det,
ganska stora.
Vi har ju en stor, alltså psykisk ohälsa, det är som sagt en svår definition, även en bred definition av vad det innebär, men
det är ganska många människor.
Många människor kommer ju att drabbas av psykisk ohälsa genom sin livstid. Och det är ju synd att vi tänker att det är, oj vad mycket, men det är en del i livet att gå igenom olika livskriser. Alltså, jag tänker på separationer, det är vi med om otaliga gånger genom våra liv. Vi förlorar närstående, vi kanske separerar själva. Vi ska separera från våra föräldrar, våra tidiga system, och gå in i nya. Så det är ju kriser som vi behöver hantera. Ibland löser vi det själva, men ibland behöver vi ha hjälp att göra det. Och det är ju någonting som vi ska se som något normalt. Och inte någonting som vi ska klassa som något sjukt. Och det tycker jag är viktigt att ta upp.
Ja, absolut. Men jag tänker mer bara på, alltså, hur många människor det är, och om det är 1% av befolkningen som söker det. Det betyder inte det att de är onormala på något sätt. Jag tänker bara att på 10 år så är det 1 miljon människor eller mer som söker, om det är lika många varje år. Och då snackar vi 10% av Sveriges befolkning. Sen kanske det är människor som söker en gång till, så att säga. Men alltså, då är vi helt plötsligt inne i alla olika skikt, vi är inne bland alla olika människor, alltså alla människor i hela landet, oavsett vad du gör, så kan den här personen ha. Jag vet inte, finns, för jag antar att det är lika alla olika klasser, man ska inte prata om låg och hög och medelinkomsttagare, så att säga.
Men olika socialgrupper, alltså, det är ju ingen grupp människor som är undantagen psykisk ohälsa. Det ser olika ut, och vi väljer att hantera det på olika sätt i olika, om man tänker geografiska delar, olika kulturer och så vidare. Så ingen är undantagen, att det händer inte mig, utan det räcker att vi har gemensam nämnare människa, så
Men vi sa att alla människor borde någon gång gå och prata med någon under sitt liv. Kan man säga så eller?
Ja, jag tycker det.
Ja, för alltså, om vi lever 100 år, det gör vi inte. Men om vi gör det och 100 000 söker, så i princip så är det 100% av befolkningen. Om vi skojar med siffrorna lite. 1%, 100 000, 10%, 1 miljon, 100%, 10 miljoner. Och vi är ju 10 miljoner. Men det var lite rolig matte som jag tycker är skoj. Men i alla fall, vad kan vi göra för att förbättra psykvården?
Vad jag tänker om det...
Du får 100 miljoner här nu, Louise. Vad gör du?
Vad jag gör? Ja. Jag tänker ju, mitt stora uppdrag är förebyggande arbete. Det är det jag har jobbat med i väldigt många år, och det är det jag tänker ger den bästa effekten, såklart. Tidigare upptäckt.
Hur gör vi för att upptäcka tidigare?
Ja, jag tänker att man får börja där man börjar, livets första skede. Mödra barnhälsovården till exempel. Mer resurser, mer viktiga vuxna runt omkring där människor befinner sig. Skola, förskola. Där nyblivna föräldrar står inför kanske den största prövningen i livet. Jag tror att, nu är det mina tankar, men jag tänker att jag möter ju många föräldrar i föräldrasamtal, i och med att det är de som ringer också på vår rådgivningstelefon. Och det finns ju en ängslighet idag kring att vara förälder. Den ängsligheten att man tror inte att man klarar av saker. Man är ganska lösningsorienterad, vilket jag tänker är någonting som jag skulle vilja komma ifrån. Det vill säga, man måste inte lösa allt, utan det gäller att stå ut och hålla det man får höra. Och det kan vara jobbiga saker som man får höra, men kan man stå ut i det och inte bli direkt lösningsriktad, utan containra eller bära den personens tankar, känslor, så har vi kommit en väldigt lång bit på vägen.
Man kan inte googla allt.
Nej, jag tycker inte man ska googla så mycket. Vi googlar alldeles för mycket, tänker jag.
Vi är för lösningsorienterade.
Ja, ja, det är vi.
Vad är det då Louise bästa tips för att må bra?
Jag tänker att för att stå emot livets påfrestningar som sker och finns runt omkring oss hela tiden, så tänker jag att jag vill slå ett slag för våra basbehov. Basbehoven tänker jag som sömn, aktivitet och naturligtvis kost och mat. Om du sover bra så kommer du att återhämta dig på ett helt annat sätt än om du har problem med din sömn. Så där jobbar vi alltid som prio ett när vi träffar unga människor då som berättar att de inte mår bra. Så vi kartlägger alltid basbehoven, hur det ser ut runt om. Rör man på sig? Sover man okej? Okay. Hur äter man? Återhämtning i stort, tänker jag. Och dagens, hur det ser ut, jag tycker att vi lever i informationssamhälle. Det sätter liksom lite andra krav på oss idag. De ungdomar som växer upp idag till exempel, och även vi vuxna som har åkt med på tåget, så är det svårare att återhämta sig, därför att vi är ständigt uppkopplade. Och därför så är basbehoven som är liksom det är ett skydd för påfrestningar. Att koppla ner sig, att fundera på vad mår jag bra av, hur kan jag återhämta mig, lägga tid för det. Det är jätteviktigt.
Ska man ha, det här är jätteroligt att du tar upp det här med sociala medier, ska man ha någon så här, stänga av telefonen innan, ska man ligga och titta på telefonen när man går och lägger sig?
Nej, det ska man inte. För en god natts sömn, om man tittar på de här sömnprogrammen som vi jobbar med, så ska man ha en liten tid innan man lägger sig där man kopplar ner sig långsamt. Där man gör någon lugnare aktivitet som inte triggar igång hjärnan allt för mycket. Så men det är svårt, därför att vi är så vana att ständigt ha koll och kontrollera.
Så ingen skriver något dumt om dig? Nej, men alltså, ja.
Ja, skulle kunna vara så. Absolut, det har du rätt i.
Ja, nej, men det är fantastiskt. Basbehoven, äta, sova, träna.
Ja, och då tänker jag återkoppla till företag, att där kan man göra ganska mycket inom sitt företag. Hur startar vi upp veckan? Kan vi ha en lugnare start till exempel, där vi får koll på det vi ska göra, struktur, tydlighet. Vad har vi för arbetsuppgifter vi ska genomföra? För att ha en viss kontroll, det vill känna att jag kan hantera min vecka, alltså hanterbarhet, kan jag påverka min vecka? Det blir ju också ett resultat av att jag vet vad jag ska göra. Då kan jag lägga upp en plan för det. Då känner jag att jag kan påverka min vecka. Det kommer också göra att jag får en högre känsla av hanterbarhet helt enkelt. Och en hög känsla av påverkan i mitt liv. Att jag kan vara med och påverka mitt liv. Att jag kan hantera mitt liv. Ger en större meningsfullhet och liksom en känsla av att jag faktiskt också, att då mår jag bättre. Så det tänker jag absolut. Om man ska koppla det till...
Näringsläggelse, ja. Det gör vi. Psykologer och terapeuter, det finns jättemånga olika. Vad har vi för olika...
det finns väldigt många olika typer. Och utan att gå in på allt för detaljerat så tänker jag att vi har... inriktningar som arbetar med det vi kallar för kognitiv beteendeterapi. Då jobbar man mycket med identifiera tankar och känslor och vad vi gör av dem, alltså våra beteenden. Och sen så försöker man att, i och med att det inte går att förändra, eller i och med att det inte går att styra tankar och känslor, de är autonoma, de är självständiga, de kommer av sig själv. Vi tror ibland att vi kan tänka, tänk inte sådär, och så tänker man inte så. Snarare blir det det blir kontraproduktivt, vi tänker mer på det vi inte skulle tänka på. Så går det inte att jobba på tankar och känslor, för låta dem komma, acceptera dem, låta dem få vara där, hur jobbiga och svåra de än är. Men sen börja titta på vad jag gör då vid varje tanke och kanske då jobbig känsla. För då brukar vi undvika de här känslorna och då gör vi saker och då hamnar vi i dysfunktionella mönster. Så en kognitiv beteendeterapeut jobbar mycket med att förändra beteenden. Att dels fundera vad jag gör, vad kan jag göra istället. Alternativa sätt att se på mina dysfunktionella tankar och känslor. Och då att förändra beteenden. För om jag kan göra på ett annat sätt och börja se att oj, nu fick jag en ny erfarenhet. Då kommer jag på sikt att få nya tankar och känslor som går i en annan riktning. Och som kommer vara mer funktionella för mig.
Om vi säger att ordet är fritt, Louise. Är det någonting du känner liksom att du vill tillägga?
Nej, men återigen så vill jag, mitt nyckelord är förebyggande arbetet. Vi har alldeles för höga suicidtal i vårt land.
Hur mycket har vi? Så att säga?
2017 så var det 1544 personer som tog sitt liv. Och så naturligtvis så finns det ett mörkertal där man inte kan utesluta andra orsaker såklart, men det som är oroväckande tänker jag, det är att det är 70% av de här personerna är män, vilket gör att vi behöver arbeta mycket mer för att nå unga killar, unga vuxna killar, män. Och jag tänker att de här, vi har stereotypa normer runt kring liksom kön och maskulinitet och jag tänker att det försvårar för män att sätta ord på hur de faktiskt mår. Man håller gärna inne, undertrycker och kanske väljer då dysfunktionella sätt att ge uttryck för de känslorna som man kanske egentligen inte får uttrycka. Och ofta är det väl ilska då. Vi har ju jag tänker på våld och så vidare. Man får helt enkelt inte gråta och visa sig svag eller visa sig rädd. Och det tänker jag att det påverkar. Jag tror att många män också tänker att ingen fattar ändå vad jag känner och tänker. Man känner sig ensam. Och att jag tror att män också tänker att det finns ingen hjälp att få. Jag tänker att det är förebyggande att börja tidigt att våga prata om saker. Och jag tänker att ja, nu har ju du en mansdominerad arbetsplats. Ja, börja öppna upp för att det är okej att prata om svåra saker. Det tror jag är ett jättebra första steg. Mm. Det är väl det jag vill skicka med.
Då ska vi skicka med det också. Ja. Och där sätter vi punkt för detta avsnittet av Aktörspodden. Jag heter Johan Morioran Mårtensson och jag har haft nöjet att ha med mig Louise Frosthammar. Tack så mycket för att du har kommit, Louise.
Tack så mycket för att du var med.